A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Galej i stadshuset i Stockholm var inte helt fel förra veckan.
Nej, blå hallen blev röd.
Ja, det var ju så. Det var ju ett rött tema.
Ja, och inte en kardborresandal så långt ögat såg. Eller hur?
Så var det faktiskt.
Det var faktiskt, jag måste säga att klädseln var väldigt, väldigt hög.
Vi sitter alltså här och minns tillbaks på förra veckans smokingfest.
Jag tror vi avslutade förra avsnittet till och med att vi var snart på väg till den här middagen med Macallan. Och vilken middag det var. Wow, måste jag säga.
Ja, det var det verkligen. Det var, vi var 40 personer i blå hallen där det annars brukar vara
1250, va?
Ja.
Något sånt.
Det var svängrum.
Ja, ganska intressant, för den 41:a gästen kan man ju säga var den här hedersgästen. Den här lilla 77-åringen som hela eventet handlar om, det vill säga whiskyn.
Oh.
77 år gammal Macallan till det ödmjuka priset av 1 miljon kronor. Väldigt, alltså där kan jag ändå vara ärlig och säga, jag är lite ambivalent för det där.
Du är inte beredd att tömma fickpåsarna och
nej, men,
göra det av med växelpengarna?
Alltså jag förstår att likt allt i livet så finns det ju det finns de som motiverar varför konst kostar som konst gör och klockor kostar som klockor gör. Och självklart så finns det rimlighet inom whisky för whisky-entusiaster. Jag bara väldigt, för mig blir det är så overkligt mycket pengar för en flaska sprit.
Om jag förstår det rätt då, så är det en laddning som har legat 77 år.
Precis.
På fat. Ekfat.
Ja, det är väl så jag förstod det, för du kan ju antingen ha, precis som med vin, ett årgångstänk, alltså 1945, liksom, eller så tänker du då hur länge den har legat. Så ja, benämner man ju aldrig vin till exempel, alltså hur länge de har legat. Man kan ju skriva ut det på baksidan av en flaska, att den här har legat på gästfällningen i 72 månader till exempel, om det är en champagne med lite längre gästfällning. Men
det fanns ju faktiskt en gäst till, inte bara den här flaskan utöver oss 40, och det var ju artisten Janice.
Ja, det var väldigt trevligt faktiskt.
Bra tryck i pipan.
Ja, hon fyllde hela stadshuset med den där pipan.
Ja, fantastisk.
Det var fantastiskt.
Otrolig röst och
väldigt
artist.
Väldigt välgjort event kan vi väl tillägga också. Storslaget, alltså vilket det blir när man använder Nobels liksom officiella plats. Men ja,
Det var fantastiskt.
Det var härligt.
När vi hade stängt av mickarna här förra gången så rusade vi ju hem båda två för att byta om.
Just det.
Då märkte jag att två av mina smokingskjortor de hade inte blivit för små i halsen, men jag hade blivit större över halsen.
Intressant.
Eller över nacken. Så att det jag gjorde efter det då, lyckligtvis hade jag ytterligare en, men det jag gjorde efter det var att flytta de knapparna.
Det är ganska imponerande liten kirurgisk operation ändå. Nej, men det är det. Det är inte så.
Jag vill alltså förtydliga. Jag gjorde inget ingrepp på mig själv.
Precis. Jag
det var ingen sån.
Jag fettsög nacken inför eventet. Nej, men det är ganska effektivt tycker jag. Nu pratar ju du om det för att de var lite tajta, men ibland så jag ska faktiskt erkänna att jag har gjort samma ingrepp.
Åt andra hållet?
Nej, men på en skjorta som jag tyckte hade lite för lite spread på kragen. Och den var, det här förutsätter ju att den inte är för stor, för då funkar det inte. Du kan inte göra, då blir den alldeles för stor. Men om den är okej i halsen, då flyttar man, precis som du gjorde, halsknappen 1 centimeter. Och då separerar man avståndet mellan kragsnibbarna, eller där kragen går ner. Kan göra underverk med 1 centimeter.
Så kommer det ju bli då, även för jag kommer ju få mer spread på min...
Ja, precis. Men det tycker inte jag... Jag har tänkt på det.
De bara blir snyggt.
Ja, smokingskjortor är väl kanske de skjortorna som jag är minst känslig för vilken krage de har. Eftersom flugan täcker ju väldigt mycket av just kragen. Har man slips, då måste nästan, beroende på vilken slips man har, så måste kragen funka ihop med den. Det är så enkelt liksom. En smal slips eller tunn slips kan man ha mindre spread på kragen.
Men så är det.
Det är ju intressant. Är det bara de här smokingskjortorna som har krympt i kragen, eller känner du, är det någonting?
Det är väl
du vill vissa berätta för oss.
Vissa skjortor upplever ju jag har blivit lite mindre, men jag har ju å andra sidan, det är ju en framgång för mig och det är ju någonting önskat. Jag har ju alltid tyckt att jag har varit för smal. Så jag börjar väl hitta liksom någon form av där jag tycker att jag bör ligga.
Jag har ju inte stenkoll på din dagsvikt, Pelle. Men jag har ju ändå, jag måste faktiskt säga att en av de sakerna som jag ofta har inspirerats av och varit lite avundsjuk på med dig är ju din jämnhet i vikt.
Oj då, ja.
Det känns som att du har ett väldigt balanserat förhållningssätt till mat och dryck och vikt och träning. För att, det är inte så mycket jojo upp och ner. Du vet, jag håller ju på med det där och det är inte det att jag aldrig tränar eller att jag bara äter som en gris. Men för mig blir det är inte oväntat att det kan skilja 5 kilo mellan höst och vår.
Ja.
Och det är inte bra.
Nej, men jag har ju förstått så här att jag är oerhört lyckligt lottad när det kommer till vikt. Och det är inget som är hemligt alls. Jag har de senaste 10 åren legat på 70 kilo plus minus 500 gram.
Ja, det är oerhört jämn, måste jag säga. Alltså det är ju helt otroligt. 500 gram, det är ju liksom, det är ju typ en lunch.
Och sen går jag på toaletten och då ligger jag tillbaka på 70,0 då.
Nej, men jag är verkligen genuint, jag har några vänner till som är till exempel kunder hos skräddare och liknande. Och det är ju samma sak, det är ju deras bästa investering. Det är deras jämnhet i vikt.
Dock kan jag säga att jag har den här fantastiska McAllen-kvällen vi var på. Då märkte jag även på en kavaj. Aha. Och det var inte kul.
Nej.
För det var... Då kan man ju fråga sig om det här som jag då sa om toaletten. Men alltså det... Jag kan inte förklara det.
Men det
för det har inte med magen att göra. Jag vill säga så här. Det har blivit på andra platser än magen.
Ja, så är det för min del också. Jag är mer oroad över vingbredd, eller vad man ska uttrycka, axel och kanske allra mest lats, bröst.
Ronaldo vet.
Ja, ja, nu är ju mitt Ronaldo vet totalt obefintligt, men volym, om man pratar, det är klart att det är bättre att ha en bredare axel än midja om man tittar på en person i kavaj. Det är ju någonstans liksom grunden till hur en kavaj ska sitta, att det ska vara ett, det man pratar om, ett dropp, alltså att en smalare mått runt midjan än vad det är mellan axlar och bröst, för det ska bli V-format. Men den problematiken är ju om den blir för obalanserad eller om man till exempel äter väldigt mycket och tränar väldigt mycket. Det kan ju vara jättebra, men det kanske inte är jättebra för just kavajmåtten. För om du sväller då på de musklerna, om du tränar mycket bröst, vingar och axlar, då blir, alltså, då kanske inte man hinner lägga ut kavajen i den takt. Man tänker inte på det. Och det få saker jag har märkt är så irriterande som saker som spänner över ryggen.
Ja, ja.
Det är obehagligt alltså.
Jag håller med. Du brukar ibland prata om vad du, om du liksom är på någon diet eller så.
Ja, eller ja, precis. Men jag tar ju, jag är ju väldigt periodare i det avseendet att under vissa perioder av året när det inte finns, tycker jag då, så mycket kul att göra, alltså då tackar jag nej till ännu mer kul saker. Men det är jätteintressant.
Kan man då sammanfatta det som att när det är för lite kul, då dricker du bara?
Ja, nej, eller inte. Så här. Till exempel, jag tror alla våra lyssnare kan känna igen sig i det här. Sommartid är väldigt mycket svårare att inte dricka öl. För att det är varmt, det är skönt, man kanske är på semester. I februari är det inte så svårt för mig att låta bli att dricka öl, till exempel.
Du menar att det, i annan alkohol så är det inte lika mycket...
Det beror på vad man har för diet. Men om man försöker nå ketos eller äter LCHF så är det ju betydligt bättre att dricka vitt vin eller rött vin. Eller till och med faktiskt starksprit än att dricka öl.
Så öl är, så ju öl är boven? Liksom.
Ja, men öl är ju flytande bröd. Liksom. Alltså, sen så finns det ju väldigt stora poänger med måttfullhet i allting. Att, ja, men du kan dricka öl året om du dricker lagom mycket och rör dig lagom mycket. Det enda är att alla svarar olika på sådana där saker och jag kan ändå tycka om känslan av att, alltså, när man har gjort det i en månad då, inte ätit och unnat sig potatisgratäng och lasagne och pasta och dylikt, då smakar ju allt så fruktansvärt mycket bättre. Alltså, ja, men det är som natt och dag. Och jag kan också vara en person som, när man är på andra sidan av det, när så här, jag vet inte ens vad jag är sugen på, och så går man och äter hamburgare. Alltså, det är ju helt idiotiskt. Förstår du?
Ja, absolut. Nej, men det blir en känsla som inte är härlig.
Exakt. Och det där, varför vi sitter och pratar om kost och dryck på det sättet, det, för min del handlar det ju mest just om att så här, kläder och stil och allting, det hänger ju ihop på många sätt. För det är liksom ingen skräddare i världen som kan vinna över den känslan att man känner sig stor eller stabbig, eller du vet, att kläderna inte sitter som de ska. Och då är det, tycker jag, den bästa och den billigaste lösningen. Ett gymkort och en liksom medveten diet. Nu pratar jag inte om någon sån här extrem, alltså, men bara att ha lite koll. För det är få saker som är skönare än att känna att kavajen sitter som den ska, eller att det är lite rymd någonstans. Det är fantastiskt skönt.
Och jag har väl då satt min kropp ur spel med att gå på gym.
Ja, precis. Ja. För det där är viktigt att komma ihåg. Det är ju inte så att...
Alla har ju olika...
Ja, men så var det för mig i höstas. Jag gick upp i vikt.
Gångsvärden, ja.
Av det. Äta mycket och träna mycket är ju sällan ett liksom recept på att gå ner i vikt. Det är ju snarare att du kan bygga muskler och du kan bli mer vältränad. Men det är ju det, alla vill kanske inte bli mer vältränade i volym.
Nej, så är det ju.
Och det är viktigt att komma ihåg, och det är inte speciellt tacksamt för kavajer att bygga just volym.
Nej,
med lår och sånt där.
Men vikt och kost och diet och så har, det har präglat oss en aning den här veckan. Sen har ju något annat som har legat på tapeten.
Ja, säg.
Turkost. Färgen turkost.
Ja.
Från det ena.
Ja, jag tänkte faktiskt, jag hade en helt annan ingång på ett helt annat ämne, men vi håller på.
Tänkte du prata om Edvard Blom?
Ja, vi tar det en annan dag. Men det är faktiskt ett meme om, eller på Edvard Blom, hans fru, och när han kör ner handen i röven på en kalkon. Har du sett det här?
På riktigt?
Ja, 100%. Det är ett av de bästa memesen som finns.
Men vadå, tänkte du berätta någonting om Edvard Blom?
Kanske. Men det tar vi en annan gång.
Det tar vi en annan gång då.
Men
turkost. I veckan som har gått nu så har ju Tiffany i regi av LVMH släppt det som i alla fall jag har förstått är det andra samarbetet.
Okej.
Okay. Ja, men det första var ju Patek då förstås.
Du menar klockan?
Ja.
Ja. Ja, det var väl, om vi ska brutalt, om vi ska nitpicka här, så var det ju egentligen Patek som la till en liten sån här 170 års samarbete med Tiffany's.
Okay.
Och varför de gjorde det var för att ge en liten tipp på hatten av till LVMH som hade köpt Tiffany. Men det var egentligen ingen officiell samarbetsprodukt, vad jag förstod. Utan det var mer en sån här jubileumsgrej från Pateks sida.
Nu har i alla fall Tiffany tillsammans med Nike släppt ett par skor. Jag tvivlar på mitt eget ord när jag ens tar upp det här. För att jag vet inte om det är relevant.
Och det, för oss, det är väl
nej, men jag vet inte. Tycker du?
Ja.
För jag tycker att först så var det wow när jag såg den här boxen. De är ju oerhört smarta i marknadsföring. Alltså när det kommer till marknadsföring.
Ja, absolut.
Men, alltså.
Ja, men alltså, det här är superrelevant ämne för oss. Av den enkla anledningen att det här är definitionen av den hype vi har pratat om i snart 2 års tid. Varannat avsnitt.
Jag tror lite så här att intresset för klockan falnade väldigt snabbt från både ditt och mitt håll. Nu är ju klockan uppenbarligen inte ett samarbete så då.
Nej,
men de här skorna känns ju som att det kan vara någonting som de pratar om på min yngste sons skola nu. Och som...
Nej, men alltså, och jag vill bara förtydliga att det är intressant för oss att prata om, tycker inte jag någonting med att vi skulle själva vilja bära produkten, utan mer det är ganska nytänkande från ett juvelerarföretag att göra ett samarbete med sneakers.
Ja.
För det måste jag ge dem är ganska smart. Alltså,
absolut.
Med tanke på att Tiffany's är då dels på grund av den här klockan, men dels på grund av LVMHs uppköp i allmänhet, har ju blivit otroligt hypade senaste året.
Men så är det ju, absolut.
Och Nike är väl de som har överlägset flest hypebeast-artiklar.
Absolut.
Alltså, så det är ju match made in heaven på det sättet.
Jag tror så här att nu är liksom festen på peak.
Ja.
Nu är musiken som högst.
Ja.
Folk står och dansar i soffan.
Ja.
Och nu, det är någon som flörtar, och det är någon som flörtar ännu mer med någon. Och det är sån jäkla fest nu.
Snart är det någon som börjar må illa.
Ja, och vad gör man då?
Spyr.
Ja, det kan hända. Den bästa har jag hört. Men då är festen över.
Ja,
då ska det inte vara något mer. Det ska inte vara något mer då.
Jag tror
tyvärr. Förstår du vart jag är på väg?
Ja, jag förstår helt. Alltså,
att fortsätta ösa ut nu de här samarbetena.
Mm.
Det blir inte kul. Då kommer det kräkas ännu mer.
Men
illamåendet kommer att öka då.
Ja.
Och nu när man, alltså smakfullhet, det är att gå hem när festen är som roligast. Ha Har jag levt upp till det någon gång själv? Aldrig någonsin. Men jag önskar att jag gjorde det. Ja. Och jag ser ju Tiffany som någon form av liksom, smakfullhet.
Mm. Och men det nu, tror jag du kan sluta med.
Jo, men nu...
Snart. Förstår du vad jag vill komma till här? Jag tror att...
Ja, absolut, men jag måste ändå säga att de har varit och är det fortfarande, tycker jag. Men nu är festen över.
Jag menar mer så här att jag vet inte hur många år som vi har diskuterat både i och utanför podden hur hela den här collab-grejen måste nå sitt slut snart. För det, liksom, hur länge kan man göra hype bara av att sätta ihop två varumärken som dessutom har så otroligt lite gemensamt som man kan tycka.
Det är en sån hårfin balans.
Jo, men hur länge... det funkar ju bara mer och mer och mer för att sen det kom in ekonomiska eller finansiella möjligheter i det här i att, aha, kan jag få tag i ett par av de här skorna som kostar $450 eller $490? Som jag kan sälja för det tredubbla. Det är ju samma med Moonswatch som vi diskuterade. Jag menar, klockan är bra. Men det var ju inte det som gjorde att det var kö och kravaller. Det var ju att man fick 20 000
nej, men,
för
det. Här, det är ju ingen hemlighet. Alltså, det här gäller ju även Swatch. Att
ja.
Om de fortsätter nu med Omega. Det,
jo, precis. Då... Jag är helt med dig. Jag tycker att så här... Produkten är inte fel, men om man övergöder.
Ja, det är det jag menar. Ja. Och jag är tämligen övertygad om att Patek hade aldrig någonsin bett om att få Tiffany's tavla. Och okej, om Tiffany hade gjort det här med Nike först.
Nej, möjligt. Det är möjligt. Och den är ju, alltså ur hype-perspektiv så håller jag med dig helt att den klockan... Det är helt sjukt att den här Nautilusen med Tiffany blå tavla fortfarande betingar av vad fasen är det? 3-4 miljoner dollar på auktion. Den värsta, första såldes ju för 6,5 miljoner dollar. Men då var det ju välgörenhet och hit och dit. Alltså det är alltid svårt att säga marknadsvärde på någonting som är en välgörenhetsauktion.
Skorna kommer ju också släppas väldigt limiterat.
Ja, och de kommer också bli... Alltså, det enda jag kan tycka är så här, klockor har ju faktiskt ett, alltså det finns ju en mekanik där, limiterad utgåva, någonting, alltså det är inte så konstigt att det här händer. Och jag menar, man kan väl ändå säga att en 5711 var ju redan innan en extremt eftertraktad klocka och,
absolut,
och välgjord klocka, måste jag säga. Det är inget fel, det är snarare fel på människorna som bär klockan, inklusive jag själv som gjorde det. Men det är ju alltså jag tycker ju att det är helt overkligt om det blir en sån galen hype kring ett par Air Force med en turkos swoosh på.
Men hur menar du som att det blir denna? Jag
vet inte vad marknadspriset på de här skorna kommer vara när de, alltså i andra hand, om det är $20,000 eller om det är liksom dubbla listpris. Jag har ingen aning, men...
Men det måste ju i alla fall redan nu vara... femsiffrigt antal kineser som har lagt bud på över 1 miljon spänn. Liksom.
Ja, det vet inte jag. Jag har ingen aning, men det skulle inte förvåna mig om man säger så.
Nej.
Det är väl det här som är grejen med hype. Och tyvärr måste jag säga, det är ju att det finns ju väldigt lite koppling mellan produkt och pris längre. Det är ju helt andra faktorer och signaler som räknas.
Och jag vill också på något form av politikervis förtydliga att både Nike och Tiffany är två företag som jag högaktar.
Men vi pratar väl kanske snarare om att vi högaktar deras kärnverksamhet till det priset de brukar sälja saker. Inte, alltså, för jag håller med, jag älskar Nike. Jag tycker de har gjort flera av de coolaste modellerna genom alla tider. Men de har också kostat typ $150-200.
Ja.
Alltså, nu helt plötsligt, att de här kostar 400, det är fine. Det är en limiterad liksom produkt ihop med något annat. Men om de skulle få någon sån här helt galen marknads, då känner jag ju bara spekulation. Det är ju det enda.
Så är det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Apropå Tiffany och den här liksom DNA-färgen kan man kalla det för, den här turkosa färgen, så släppte ju Audemars Piguet, ett annat lyxföretag, släppte ju flertalet nyheter under den gångna veckan. Jag tänker ju specifikt på en modell.
Du tänker på den här 37 mm Royal Oaken i gulguld med urtavla i turkos, alltså turquoise. Det är ju en ädelsten om jag har förstått.
Precis,
det är inte bara en färg, utan det är ju faktiskt en liksom...
Precis så.
Som är där färgen kommer ifrån.
Precis och så.
Det är komiskt att du tog upp det, för vad, jag satt så här när jag såg den här lanseringen. Så bara, vad har jag sett det här förut? Och så tittar jag, jo, Rolex lanserade exakt samma utförande i sin day date förra året. Alltså gulguld med turquoise tavla.
På något vis så kändes det mer naturligt.
Absolut.
Om jag minns den modellen rätt, så var den lite mer det man... Det
blingig.
Som, ja, och det, den var väl mer, alltså ytan var mer ådrad, alltså melerad.
Ja, precis. Man ser de här, det är som marmorstruktur. Ja, som ådring, fint.
Eller vad det heter.
Och dessutom är ju Royal Oaks mer förknippad med textur, alltså tapisseri, guilloché i sina tavlor. Inte så här släta som de är. Men jag fick verkligen exakt det du sa. Tiffany och sen Rolex. Det var inget bra betyg till den.
Det var väldigt märkligt att,
annars,
tankarna går direkt till inte bara ett utan två andra varumärken direkt. Då står man inte för någonting unikt.
Och då ska jag ju säga hur... Jag älskar ju Royal Oaks i 37 mm. Jag tycker det i övrigt är en helt fantastisk modell. Och gulguld, kanon. Men nej, du vet när man känner att... Det var något annat företag som gjorde en liknande grej för något år sedan. Där det var som att, aha, veckan efter då nu är det ju tillfälligheter ibland. Men så här, nu gjorde ni också en... Exakt som grön tavla eller exakt en sån. Och det, nej. Då...
Något annat som var mer smakfullt var ju en blå tavla i en form av blästrad. Den upplevs som blästrad.
Som kallas Tuscany Dial.
Precis. Mm. Som de väl har släppt i Platinum tidigare.
Precis. Genom historien, jag tror 90-talet om inte annat. Så de har ju lekt med många andra tavelkonfigurationer än den här klassiska guilloché. Eller tapisseri är det ju, tapisseritavlan som är smårutig.
Och den här Tuscany-tavlan är ju då, den går åt blått, vilket påminner mer om deras DNA-färg kan man
verkligen. Den är ju, för att ge ytterligare lite kritik till AP, jag tycker vi kan gå igenom, det finns ganska mycket nyheter från dem det här året. Men just den här klockan som också kallas Jumbo, det vill säga den tunna klassiska modellen. Den har ju, alltså, de har ju varit väldigt fega, tycker jag. Sett till, de har minimal skillnad. Vi pratade om det här för nästan ett år sedan när de uppdaterade den här klockan till, nu heter den 16202 istället för 15202. De har gjort ett helt nytt eget urverk. Men är exakt lika tunn, exakt samma proportioner. Men då tycker man så här, nu har ni gjort en 50-års jubileumskollektion. Men ni har exakt samma blå tavla som ni hade på föregången. Den här 15202 till 16202. Ni har samma gröna platintavla. Och nu på vitguld som den här du pratar om med Tuscany Dial. Den är ju vitguld. Men samma proportioner. Alltså, där hade de ju en Salmon Dial tidigare. En sån här laxfärgad tavla som var helt otrolig. Nu känns det ju som... Alltså, jag tycker det är lite fantasilöst faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, det blir spännande att se vad som kommer härnäst, om det ploppar ut så mycket mer. Men det...
Ja, överlag då, om vi tittar på det varumärket. De har ju fortsatt att strössla marknaden med sina Code 1159. Det kan ju nog vara den mest bespottade klockmodellen i modern tid, alltså vid lansering. Jag tycker ju att den blir ju snyggare och snyggare för varje år. Det måste jag säga. Varje uppgradering.
Det händer ju mycket mer detaljarbete. Ja. Det läggs ner. Alltså tavlorna ser mycket bättre ut.
De har sparkat den här praktikanten från Daniel Wellington som gjorde första tavlan, va?
Städaren som kom in och tog designplatsen.
Alltså det är den absolut billigaste klockan i estetiskt sett. Jag har sett det hela mitt liv när de lanserar. Och nu börjar det... Om man säger så här, det var minus 6 av 10 första lansering. Nu börjar vi nå kanske 2,5-3 av 10 på de här bas. Medan det som är roligast, det är alla de här komplicerade modellerna. Som de kan ju vara, alltså de kan vara uppe på 6-7 av 10 tycker jag. De är riktigt snygga.
Det är oerhört intressant att se värdeutvecklingen på dem.
Ja,
kontra Royal Oaks om 25
år. För att inte tala om heller, med tanke på att Royal Oak fortfarande har en sån, alltså nästan overkligt stark ställning hos samlare av Audemars Piguet och i samhället just nu med hype och allt där, gör ju att det är nog inte att sticka ut hakan för mycket att påstå att de som vill köpa en väldigt eftertraktad, till exempel en sån här Jumbo i vitguld med Tuscany Dial. För den kommer vara väldigt eftertraktad. De kommer nog behöva köpa en eller två Code 1159 från en butik. För det är lite så det funkar och det kan låta cyniskt, men det är liksom i slutändan så one for you, one for us.
Vi har ju pratat väldigt mycket om kösystemen inom lyxindustrin. Ja. Vi kan ju ge det några minuter till. Jag kan ju vara helt öppen med att säga att jag la själv in en förfrågan på en Patek.
Okej, ja, intressant.
För några månader sedan.
Ja.
Och det här nämner jag nu bara för att dra en väldigt tydlig parallell till,
just det,
till hur då även... Audemars Piguets,
ja,
egna butiker arbetar. Ja. Att man måste 9,9 fall av 10 vara en kund till varumärket för att överhuvudtaget få stå i kö.
Till den här
till den klockan som man vill ha då.
Nu pratar vi alltså inte om Pateks 24 damur.
Nej, men till vissa modeller.
Vissa av deras sportmodeller som har, alltså, sån hög efterfrågan fortfarande, trots att de måste faktiskt säga gått ner men kanske 40% från topppriserna de hade, vilket är fortfarande så här, det spelar väl ingen roll, de är fortfarande värda betydligt mer än vad de kostar i butik, så att jag förstår ju att efterfrågan finns där.
Ja.
Men
och det är precis, för det var, gissar jag att det var det du menade, att för att få komma in och få inträde till familjen så gynnas man av att köpa vilken klocka som helst i övrigt. Vilket gör att de får då snurr på den omsättningen.
Man kan väl, jag vill absolut inte påstå att alla butiker eller alla fristående återförsäljare
Nej, så är, det inte
är lika direkta. Men en sak som är 100% säker, och det kommer jag kunna stå för till jag dör, och det är att det finns ingen kronologisk lista. Det betyder att om du vill sätta upp dig på en Aquanaut eller på en Nautilus eller Royal Oak idag, så finns det absolut ingen butik i världen idag som kommer gå efter när du satte upp dig och i ordning. För det är inte så verkligheten funkar. När du får in ett par, alltså jag har hört exempel från några återförsäljare där det har varit 10-tal personer om dagen. Och då kanske man förstår hur många som faktiskt vill göra en hacka. För det är ju tyvärr det handlar om. Klockan har funnits, om vi tar Nautilus eller om vi tar Royal Oak, de har ju funnits i exakt samma utförande i över, alltså i 10-15 år. Så att kom inte och säg att åh, nu har jag upptäckt klockan. Nej, nu har du upptäckt vilken otroligt tacksam affär det här hade kunnat vara. Så det är ingen fel i det. Jag har full respekt för det. Men den här galna efterfrågan har ju snarare med det att göra.
Ja, och en reflektion på detta ämne är ju att du och jag hör ju från flera källor att nu ska det faktiskt öppnas en Patek-butik i Stockholm.
Och jag vågar inte svara på om det här kommer vara en salong. Alltså så som, vad jag förstod, så finns det bara 3 Patek-butiker i egen regi i världen. Och det är i Genève, London, kan det vara Paris som är 3. Jag är lite osäker på om det är New York eller Paris. För Tiffany, som vi var inne på, har ju ett väldigt starkt samarbete med Patek i New York. Så de har som en butik i butiken. I en shop-in-shop där. Jag vet bara att om det skulle vara så som vi har hört, då blir ju det 4:e egna butiken i världen. Och den slår upp dörrarna i Stockholm.
Det ska i alla fall vara en Patek-butik som bara säljer Patek.
Ja, så sen om den är via franchise då, eller det, om den ägs,
det lägger ju inte sig kunden mindre.
Helt rätt.
Om,
helt
liksom.
Rätt. Men kul ändå.
Men oavsett så tycker jag att det här är oerhört intressant. Mm. Och snudd på, kan jag tycka, ur ett kundperspektiv. Nu sitter ju vi båda möjligen på dubbla stolar. Men där den här butiken då, som bara kommer sälja Patek, ännu oftare tvingas säga nej.
Ja, för jag tror inte att det finns någon Patek-butik som har speciellt mycket högre tilldelning av de klockorna som folk verkar vara mest intresserade av.
Nej, men det är inte det att de kommer att få hit containrar med de mest eftertraktade.
Vet du vad det däremot kan vara?
Att det ska stå cheerleaders i fönstren och
nej, men att man har mer, nu hjälper ju inte det någon speciellt mycket, men att man har Display X. För det är ju någonting som man märker skillnaden på, alltså deras egna butiker i Genève till exempel. Där har du ju hela kollektionen, men du får inte köpa den för det.
Fast de har vissa Display X har de ju redan idag.
Ja, men det är ju inte jätteofta som till exempel Nautilus och Aquanaut finns i fönstret hos en extern återförsäljare. Och sen finns det ju också fördelen man kan se som kund om du har då en Patek-butik, precis som en Rolex-butik eller en Omega-butik. Det är ju att du helt plötsligt får ju en relation då. Om du, alltså nu förutsätter jag att du inte redan har en väldigt bra relation med en extern återförsäljare. Men om du nu ser det som du ska starta, då startar du faktiskt en relation med varumärket och inte med en återförsäljare av dem, vilket gör att om vi nu pratar om möjligheten att på sikt få en god relation och möjlighet att köpa saker, då är det ju lättare om du har den direkt med varumärket. För annars, jag menar, det har ju hänt många storkunder att de har varit till exempel kunder hos Bo Berggren eller Rob Engström eller Nymans, och sen så har ett varumärke slutat sälja där. Eller de har blivit av, alltså den här butiken har blivit av med rättigheten att sälja. Det kan ju vara olika i olika fall. Ja, då har du inte så mycket att säga till om. För din relation är med återförsäljaren, inte med varumärket. Du kan inte ringa Richard Mill och säga, men du, jag har köpt 10 klockor. Alltså via det här, den här butiken. Ja, fast liksom. Sen kan det ju, sen är ju, säger jag inte att alla klockvarumärken är så vissa är ju jättebra på.
Nej, det blir intressant att se vad det här, det är reflektioner ur från klockindustrin.
Ja, verkligen. Och jag tycker faktiskt, om man ska ge Audemars Piguet någonting, så är det kul att de satsar så fruktansvärt mycket på komplikationsklockor. Alltså high complications. Det är riktigt galna så här perpetuals, det är minute repeaters och alltså det är absolut inte min budget eller så. Men jag kan gilla att när alla väldigt, väldigt unisont för några år sedan bara gjorde enkla sportklockor liksom med knappt en enda komplikation och det var det, alltså en vanlig Nautilus utan någonting kunde kosta mer än en liksom grand complication från Patek, då är det ju något som inte står rätt till, tycker jag. Alltså, det är ju deras instegsklocka, den ska också representera det prismässigt. Men, så det är all heder till att stärka upp den delen. Även om de är gjorda i då Code 1159-utförande. Så är fantastiska urverk.
Nu vet inte om jag hörde, sa inte du Nautilus nu?
Jo, men Pateks Nautilus kostar i alla fall under en period mer än Pateks Grand Complications-klockor som är de absolut
fina. Ja.
Alltså,
jämfört med APs.
Och då menar jag att det är samma sak, att det är kul att AP satsar på Grand Complications och inte bara gör, för de har ju varit lite kritiserade över att det har varit lite one trick pony med Royal Oak. Att, hur många versioner kan ni göra av den här klockan? För det är det enda som säljer.
Jag tänker ju så här, att få ett nej av Patek, det är ju i omtanke för att jag ska kunna parera räntehöjningen.
Ja, men självklart. Visst är det så.
Så det är så jag...
Ja, men så är det ju.
Det är ju liksom som min... Det är som min gode man. Som tänker...
Vad heter att, din gode man?
Eller din korv.
Patek Philippe.
Du kan inte ens försöka...
Å andra sidan.
Lägga ner pengar nu när... Liksom, det här ska du ha... När räntorna stiger sen, så att du kan överleva.
Å andra sidan, hade man fått köpa vad man hade velat från Patek Philippe, då hade du förmodligen haft en bättre avkastning på det de senaste 5 åren än vad den där lägenheten har.
Så det, ja, det är väldigt sant. Liksom, ja. Det är väldigt sant. Men någonting som man ser på vissa röda mattor, det är ju just...
Klockor.
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 Och varför byter jag till röda mattan? Jo, ja. För att igår var det Grammy Awards.
Ja, alltså...
Jag vet inte, det är ju också... Det är ju som att vi... Det här blir ju liksom... Vi pratar Loro Piana, vi pratar lyxklockor, vi pratar awards.
Galasäsong.
Alltså, galasäsong. Och
galenskapssäsong är det.
För att alltså galor är, det har så många likheter med modebranschen i övrigt.
Ja.
Det ska sticka ut, det ska vara så coolt, det ska vara så avantgard, och i själva verket så står tiden fullkomligt stilla.
Ängsligheten är total.
För att alla ska, alltså i mina ögon, se, vill du sticka ut på röda mattan, så gå och se ut som en människa. För det är då
jag vet.
Du sticker ut.
Helt enig. Helt enig. Alltså det är så mycket sprets, Tourettes eller stil, dyslexi på den där röda mattan överlag nu. Så att den första som har på sig en vanlig kavaj känns som en stilikon. Och jag tror aldrig det har varit ett större glapp.
Och det som irriterar mig med det är att de människorna som försöker sticka ut är de som tycker att alla andra är så tråkiga.
Exakt.
Och de anstränger sig så mycket.
Ja.
Så att, jo, vilka är det som blir tråkiga? De.
Ja. Nej, men alltså... Nej, jag kan bara hålla med. Det är... Alltså, det är frustrerande. Jag tror den här diskrepansen mellan stil och mode som man pratar om, som går in och ur, alltså faktiskt beroende på trend. För jag menar, vi pratar om att stil under en period, vi har varit inne på det flera avsnitt nu, under en period så var ju den stil vi pratar om klassisk, även i modet, väldigt populär. Och då ligger de ju inte, sen kanske inte tolkningen är alltid exakt likadan, men den ligger ganska nära. Nu ser vi ju någonting som jag skulle vilja säga att mode har aldrig varit så stillöst som det är nu. Om man nu pratar om extremer.
Ja, alltså det har blivit fantasilöst på ett sätt. Där, ja, där det fantasifulla istället blir fantasilöst.
Precis.
Men det är ju som en blandning mellan liksom men, Killinggänget och Kvarterets gatan.
Nej, men såg sätt. Du den här artisten som såg ut som han hade ramlat ner i en sån återvinningslåda med jeans?
Nej, men det är liksom,
det sjukaste jag har sett.
Ja, och sen så är det någon stylist som får extremt mycket betalt.
Ja, absolut. Harry Styles, kan vi avskriva honom som stilikon åtminstone? För all framtid? Eller ska den här akrobaten i Circus Scott fortsätta och liksom domdera?
Och jag, det här, så här, på politikerspråk igen, det här har ju ingenting om artisterna att göra.
Nej, nej, men
Sam då? Smith exempelvis, ja, är ju en, honom, han går...
Vad gick han i? En ros? Eller?
Han gick på ecstasy.
Ja, det är inte
omöjligt. Men honom gillar jag verkligen, ja, som, ja, artist. Alltså,
jag håller med, jag älskar Harry Styles som artist.
Men att skita på sig av ängslighet när man ska gå på röda mattan. Ja, som jag tolkar det.
Ja, jag vet. Nej, men 100%.
Det är min tolkning, men det är...
Men kan man inte se det också lite som att det är ju inte längre vågat? Alltså när Lady Gaga kom in i någon jävla köttklänning. Alltså det var ju åtminstone nytänkande då. Sen tycker inte jag att det var speciellt snyggt.
Jag tror att min lösning är att sluta använda Instagram.
Ja, men det är farligt.
Så att inte jag låter som sanningen, ja, en gubbe som liksom är bitter på...
Men vadå? Det handlar ju inte om att vi... Jo, lite så här att det var bättre förr, absolut.
Nej, men... jag vet inte faktiskt. För jag gillar ju Lady Gagas köttklänning mer än vad jag gillar, ja, 50 pers, ja, som vill vara Lady Gaga idag.
Jag håller helt med, och det var lite det jag menade. Ska man göra det så ska man ju åtminstone göra det effektivt. De är ju inte provocerande längre. För att alla ser ju ut som de här, alltså som de har rymt från, ja, psykakuten i Jökboet liksom. Nej, men det är ju helt sjukt. Och då menar jag att det som hade varit provocerande idag, det är ju att komma in i en perfekt frack. Eller, alltså så att det är liksom så här, alltså löjligt välsittande.
Ja.
Då hade ju folk, alltså särskilt om du är Harry Styles eller Sam Smith. Förstår du?
Nej, men alltså
jag menar?
Jag tror, vi är tillbaks, eller möjligen jag är tillbaks till att, okej, nu är festen på topp.
Ja.
Nu är det dags att gå hem.
Ja.
Nu är det dags att gå hem. Nu är det dags att gå hem. Ta några Resorb och sova på det här. För att går du klädd som en cirkusakrobat,
ja,
till 15 fester till.
Ja.
Men kommer folk vända sig om då efter det? Nej, de kommer skaka på huvudet. Men och de kommer sluta att köpa dina skivor och gå på dina konserter.
Ja, och sen, det här var ju Grammys. Det är ju ändå... Det här är ju Golden Globe för musikbranschen, eller Oscars. Alltså det är ju det galnaste, de störigaste människorna med mest, ja, bekräftelsebehov i världen kanske, känner jag, när man ser den här röda mattan. Men vi har ju inte pratat om även Guldbaggegalan. Alltså, för jag vet att, jag kommer att tänka på det, men vi missade nog att snacka om det. Men jag var helt perplex. Efter, jag läste någon artikel på Aftonbladet om bäst klädda på Guldbaggegalan. Och liksom, absolut. Det fanns några. Jag tycker Fares och hans tjej ser fantastiska ut på den här
galan. Det vill jag mena. Jag vill mena att han hade vit smoking.
Alltså, svinsnygga briller, allt sitter bra. All heder tre. Men vi har liksom, alltså... Vad har hänt, det här är inte på samma sätt som Grammys, men vad har hänt när Moa Lundqvist, en komiker är det väl om jag inte minns helt fel, och hennes vän Dilan Apak går på röda mattan i leggings, tubsocker, sandaler och en huvtröja. Alltså då är det ju lite som att...
Men det är väl...
Alltså vad har...
Men vad är det hänt? Inte lite så, om man kokar ner allt det här... Mm. Som jag tänker i alla fall. Ja. Det är att se mig, älska mig,
ja,
anställ mig, köp mina skivor,
ja,
ge mig en tv-show,
jo, jo,
ge mig ett kontrakt och prata om mig. Och på något vis så har ju alla de människor vi har nämnt nu,
ja.
Lyckats.
Lite ja, men, kritik alltså, till den här Aftonbladet-artikeln vill jag
ändå. Jo, men du förstår vad jag menar.
Ja, ja, alltså, absolut.
Det är få av dem, tror jag, som liksom aspirerar på att vara bäst klädda. Mm. De vill bli sedda, älskade och tjäna en jävla massa pengar.
Så är det. Med risk att låta som en gubbe. Jag tycker att man kan kräva lite mer av en artikel på Aftonbladet som ska recensera eller diskutera gala och festklädsel. Jag är övertygad om att Mo Alfredsson kan mer om dammode eller så än vad jag kan. Men om man benämner Ruben
Östlund... Okej, nu går, förlåt, men nu går du över till skribenten.
Ja, alltså, för det var ändå...
Ja. Ja.
Jag vill ändå... Liksom, jag tycker faktiskt att det är inte en orimlig kritik. Att ja. Om man benämner Ruben Östlunds smoking som tråkig svart kostym för att man inte vet skillnaden mellan en smoking och en kostym, då blir det svårt att skriva om galaklädsel eller festklädsel. Det blir svårt att ha trovärdighet just i herrmode eller herrstil.
Det här är väl liksom signifikant för hela 2022-2023. Totalt fritt fall.
Jag menar bara, det är ju det är inget personligt liksom... mot henne, men
jo, fast...
det är lika... Det blir lika konstigt som om jag skulle diskutera Jennifer Lopez klänning från Grammys.
Det skulle jag jättegärna.
Jo, jo. Vad jag menar är att jag tycker man bör ha någon form av... Man måste kunna någonting om man ska skriva om det. Och om man inte vet skillnaden på en svart kostym och en smoking...
Jag tror att för stora delar av de stora mediehusen idag...
Mm.
Så räcker du med att du har ett Instagram-konto ja. Med 5000 följare plus och ja. Kommer från Knäckebrödshult, så får du en plats
där
du kan
men...
tycka om kläder i media.
Vi ska ju komma ihåg också, det här vill jag vara väldigt tydlig med, att det är väldigt många av dem som har kommit från Knäckebrödshult med ett Instagram-konto som också har gjort bättre ifrån sig än... Många traditionella journalister som inte kan ett skit om ämnet heller.
Om den här skribenten eller journalisten skulle höra våra betyg på Grammy Awards.
Ja.
De tycker likadant.
Jo.
Att vi är liksom normativa men, gubbar som inte ser tjusningen.
Total brist på kunskap.
När Harry Styles ja. Klär sig som...
Självklart.
Liksom familjen Brunettes städare.
Självklart. Men här är väl skillnaden... Att vi pratar ju om klassisk herrstil. Vi pratar ju inte...
Uttrycksformer om jag får...
Alltså, jo, absolut. Men hon pratar ju faktiskt också om klassisk herrstil när hon recenserar en smoking som en tråkig svart kostym. Förstår du?
Ja,
alltså hade jag sagt att Harry Styles absolut. Hade en klänning på sig när det var en trapetsdräkt, då hade jag ju sagt fel. Alltså sen... Vad det hade gjort för skillnad att ha en trapetsdräkt.
Jag tror inte vi verkligen
klänning.
Bokstavligt eller bildligt ska linda in oss i Harry Styles Nej. Klädsel.
Och jag menar bara att
det är ju faktiskt...
Alla fattar utan vi.
Ja, men vi kan skilja på svart kostym och smoking.
Ja, det kan vi faktiskt. Ja. Och det tycker jag bara... Det behöver man inte kunna om man inte är skribent på området. Då bör man kunna det. Mm. Det var summa.
Någonting vi kan, det är att... återkomma och
ja.
Släppa nya avsnitt. För det kommer vi göra.
Ja, det har vi gjort en gång i veckan.
Ja, vi kommer göra det även nästa vecka.
Ja, och att... vill ni inte missa det så glöm inte heller att prenumerera på vår podd.
Ja, man prenumererar eller så i vissa poddfångare så heter det väl följa, ja, tror jag.
Men det har samma effekt.
Ja, exakt samma effekt, nämligen att man aldrig blir av med oss.
Precis.
Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej då. Tja.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.